Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi! Hej Kalle.
Hej.
Nu har du grottat ner dig i forskningen här kring kost vid autoimmun sjukdom, eller hur?
Ja, nu är jag lite yr i huvudet nästan av alla. Vi är uppe i 40 sidor av sammanfattningar och slutsatser av kliniska prövningar.
Jag tror vi skriver en ny bok nu. Så här blir det ibland. Vi hade ju ett avsnitt 103 där som hade rubriken Saknar paleo vetenskaplig grund, där vårt svar var att det saknar inte vetenskaplig grund.
Helt oväntat.
Men vi sa också att det finns en utmaning i att det finns lite brist på kliniska studier när det gäller då kostinterventioner och autoimmun sjukdom. Men vi,
på just AIP.
På just AIP, men också generellt så är det lite svårt att göra det med dyra studier och sådär. Mm. Så att det gäller väl kanske generellt. Men du har hittat väldigt många studier. Det var väl det du ville säga.
Och det här är väl vi gjorde ju mycket av den här bakgrundsforskningen när vi skrev autoimmun handbok, och därför finns det många referenser i den. Så att där kan man liksom gå tillbaka till och utgå ifrån den boken som beskriver metodiken. Men det finns mängder av studier på sambanden mellan både kronisk sjukdom, autoimmun sjukdom och kost. Och den samlade vetenskapliga bilden ger väldigt värdefull kunskap. Och det som jag vill påminna om, och som de flesta som är patienter kanske är medvetna om, det är att de flesta då som är patient på reumatologen eller på andra mottagningen för kronisk sjukdom får enbart läkemedelsbehandling. De får inte rådet att testa kost överhuvudtaget. Och det finns ju många skäl till att det är så. Det är ett av de främsta skälen kanske att läkare i princip saknar kunskap om sambanden mellan kost och hälsa. Och det är väldigt olyckligt eftersom kosten är helt avgörande för att bygga hälsa och framförallt att förebygga kronisk sjukdom och autoimmun sjukdom. Kostutbildning, det är en väldigt liten del av läkarutbildningen. Och det här var något som underströks ganska nyligen i en artikel i The Lancet från 2019 där en forskare som heter Lauren Ball från Griffith University, hon betonar behovet av förbättrad kostutbildning på läkarprogrammet. Och faktum är att Sverige är bland de sämsta i världen på det här. Mm. Vi ligger i botten europeiskt av det europeiska genomsnittet på 12,5 timmar kostutbildning på läkarutbildningen.
Mm.
Och det betyder att läkare är inte benägna att gå in på ett område som de inte kan. Och dessutom finns det naturligtvis strukturella problem som har att göra med hur kunskap kan vinnas inom den moderna medicinska vetenskapen. Framförallt när det gäller kroniska sjukdomar så är ekonomiska incitament helt drivande för forskningen eftersom det finansierar studier, och då blir det en tyngd i den vetenskapliga evidensen som alltid kommer att ligga till fördel för läkemedelsbehandling.
Mm. Jo, för att inom sjukvården finns det ju också dietister. Ja. Men de får ju inte rekommendera vad som helst. Utan de får ju bara rekommendera sånt som liksom det finns tillräckligt mycket forskning på.
Ja, och där måste man nog ändå säga att och det kommer vi in på kanske när vi går igenom kostuppläggen här, att vad jag tror att det är ett problem inom den utbildningen är att det finns ett mekanistiskt grundperspektiv och ett mikronäringsämnesfokuserat perspektiv.
Mm.
Och att det evolutionära perspektivet som växer fram om man har den grundförståelsen, när man tittar på det vetenskapliga materialet av de kostinterventioner som hjälper för olika typer av inflammatoriska autoimmuna tillstånd, om man är grundad i ett evolutionsmedicinskt perspektiv och man förstår evolutionens betydelse, så kan man också urskilja mönstren där. Men jag tror att nutritionistutbildningen har haft ett mer mekanistiskt synsätt som också delas av läkarkåren, att man behandlar mekanismer, man behandlar symptom. Man har det grundperspektivet och för lite grundförståelse i antinutrienter, evolutionsperspektiv på hur växter kan försvara sig och bilda antinutrienter för att avskräcka olika typer av djur från att äta upp växter och så vidare. Det är saker som faktiskt saknas.
Mm.
Och det gör tyvärr att man kan gå lite vilse i olika kostupplägg, även om man i vissa fall hittar rätt, förstås.
Mm. Mm. Ja. Men vi tänkte ju, alltså du har ju gått igenom som sagt väldigt många studier. Vi jobbar ju inte med alla de här kostuppläggen, men det finns väldigt mycket likheter mellan en hel del av de här kostuppläggen som vi har gått igenom och som det finns studier på, så att säga. Det är de som vi presenterar. Men det vi ville prata om först, eller för det första ska jag säga att vi kommer göra fler avsnitt på temat, för det här dokumentet som vi troligtvis gör till ett väldigt stort mastodontblogginlägg som ska kunna vara liksom en referens att gå tillbaka till, eller hur?
Ja, men jag tänkte att vi skulle samla forskningen på ett ställe med kostinterventioner för olika autoimmuna tillstånd. För det saknas ju. Vi har ju kartlagt det för autoimmunt protokoll. Men det är ju bara en liten del av det forskningsmaterial som finns. Och jag tycker att det övriga forskningsmaterialet är intressant och värdefullt. För att det går att urskilja mönster där.
Mm.
Som är värdefulla för alla autoimmuna sjukdomar.
Ja, precis. Jätteviktigt. Och, men vi tänkte väl göra flera avsnitt på olika diagnoser. Och de största, ska vi bara nämna vad de största liksom diagnoserna är som har studerats?
Ja, alltså
innan vi går in på dem lite mer.
Jag har väl kanske inte gått igenom alla, men några av de områden där det finns en hel del forskning och är inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns och ulcerös kolit. Vi har många studier på Hashimoto's, en hel del på reumatism. Det finns mycket på eksem, det finns studier på typ 1-diabetes, multipel skleros och så vidare. Vi kanske inte behöver gå igenom hela listan, för att det finns ju 100 diagnoser på olika autoimmuna sjukdomar. Och vi menar ju att de har en gemensam grund.
Mm.
Och det finns också gemensamma drag i de kostupplägg som har visat sig framgångsrika. Så jag tänkte att vi kanske skulle, för att ge en grundläggande bild av sambanden, skulle läsa lite högt ur autoimmun handbok.
Ja, vi läser ur vår egen bok. Nya Storytel.
Ja, det är som julafton där.
Ja.
Jo, till att börja med, så autoimmun sjukdom drabbar mellan 7,6 och 9,4% av befolkningen. Men mörkertalet är väldigt stort eftersom autoimmuna reaktioner pågår under lång tid utan att ge tydliga symptom som möjliggör diagnos. Dessutom så inkluderar de mätningar som man gjort, som inkluderar de här 7,6-9,4% bara ungefär en tredjedel av de autoimmuna sjukdomar som finns. Alltså 29 av de omkring 100 diagnoser som finns. Vid sidan av det så vet vi att 30% av befolkningen har allergier och mer än 10% har IBS, alltså betydande magproblem. Och det är viktigt att nämna de här tillsammans eftersom det finns tydliga samband mellan dem. Ibland så debuterar ju IBS före autoimmun sjukdom. Väldigt många gånger är det så. Det vet vi eftersom vi har konsulterat med patienter under många år och vi har träffat grupper och fått vittnesmål från individer. Så det här är en väldigt vanlig väg från magproblem till autoimmun sjukdom. Och allergier är också vanliga vid autoimmun sjukdom, alltså födoämnesöverkänsligheter. Det kommer framgå när vi går igenom de kliniska studierna i avsnitten framöver. Och när man utlöser födoämnesöverkänsligheter så tenderar det att förvärra symptomen av autoimmuna sjukdomar. Och det här stämmer för väldigt många olika autoimmuna diagnoser. Och i en studie från 2002 till exempel så kartlades en ökning av MS, typ 1-diabetes, Crohns, astma och en lång rad andra autoimmuna sjukdomar. Det är alltså en ökning i hela västvärlden som är slående sedan ungefär 50-talet. Där autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd ökar. Och är det här då någonting helt orelaterat till kosten? Eller jag tror att det är mångfacetterat. Och det kan man också se i vad som hjälper människor som har de här autoimmuna tillstånden. Att det finns en grund i samverkande faktorer. Alltså att flera olika samverkande faktorer bidrar till uppkomsten. Mm. Jag tror att en sån uppkomst har att göra med vårt mikrobiom. Vi har pratat om det i flera avsnitt som berör SIBO till exempel. Men det är någonting generellt för oss människor i västvärlden att vi har ett avsmalnande mikrobiom i tunntarmen och i tjocktarmen. Men
får jag bara säga en sak? Vi är ju på sid 32-33 i autoimmun handbok om du har den boken.
Ja, jag började frångå läsandet och började berätta
du
istället.
Du pratar ju bara istället för att läsa.
Ja, okej, jag ska återgå till att läsa.
Ljudbok. Nej, men jag vill bara säga att det finns en bild som du visade med den här grafen på hur de här diagnoserna har ökat. Mm. Som är otroligt slående på sid 32. Va? Mm. Och sen på 33 så har vi gjort en bild med tre cirklar som då är tre områden som samverkar för att autoimmun sjukdom ska uppstå. Mm. Så om du börjar med att kanske bara nämna de tre rubrikerna där.
Ja, men det är bra. De tre rubrikerna är gener, maghälsa och triggerfaktorer. Så genetiska faktorer har varit känt länge att vissa gener som är involverade i immunförsvaret kan göra så att man blir mer känslig för att få autoimmuna sjukdomar. Mm. Ofta är det HLA-gener, alltså HLA står för humant leukocyt antigen, alltså det vita blodkroppar presenterar för varandra vad som finns.
Och du har en gen, HLA-B27.
Ja, som är kopplad till den autoimmuna sjukdom som jag har haft under lång tid. Men det är inte allt som krävs utan det behöver ju utlösas också. Många gånger av en infektion eller toxiner men också av triggerfaktorer i maten. Och det tycker jag är jättetydligt när man tittar på forskningen. Att vissa typer av antigen eller allergiframkallande livsmedel är genomgående i de kliniska studier som visar på kostupplägg som hjälper då.
Mm. Men också psykisk stress kan vara en triggerfaktor.
Ja, precis. Mm. Hormonella faktorer också, toxiner, infektioner. Men gluten och mjölkprotein är ju två sådana kan vara triggerfaktorer också.
Mm.
Och sen det här med maghälsa, alltså att vi vet att läckande tarm har, eller intestinal permeabilitet, för på kommer vi nästan alla autoimmuna sjukdomar. Alla som man känner till i alla fall, vissa vitaminbrister också. Och sen är det här med den avsmalnande tarmfloran som vi har, som är avgörande för vår maghälsa tror jag också.
Mm. Och där en steril livsmiljö, det finns hypoteser kring att det är också det som bidrar.
Ja.
Hur vi lever idag i den sterila miljön.
Ja, och sen, men exakt.
Är det, och sen är det då de här överkänslighetsreaktionerna som kan vara, om man bara fortsätter äta saker man är överkänslig mot,
ja,
så kan det också bidra.
Precis.
Så det är ju på något sätt hypotesen också inom AIP som den här boken beskriver.
Ja.
Att vi behöver jobba med att hitta de här överkänsligheterna och ta bort de livsmedlen som vi är överkänsliga mot för att sluta upp med den onda cirkeln.
Ja.
Som handlar om att immunförsvaret är överaktiverat och går på kroppsegen vävnad.
Ja.
För det är ju det som är det gemensamma för autoimmuna sjukdomar. Att det är då immunförsvaret som har spårat ur.
Ja.
Och om man tittar på sambanden med allergier så är det ju också ett immunförsvar som inte riktigt fungerar som det ska.
Ja.
Och våran första del i boken heter ju immunhälsa. För det är det vi menar att vi vill försöka jobba med. Alltså maghälsa kan vara, är också ett område.
Mm.
Och en god maghälsa bidrar till en god immunhälsa.
Mm. Så. Ja. I boken så går vi igenom det här lite mer i detalj. Men att jag tror att det genetiska, alltså som många kan få intryck av när de kommer till läkemottagningen, att det här handlar mycket om genetik, vilket är någonting som ofta överbetonas. Vi tror att generna, även om de är predisponerande och kan göra en känslig för autoimmun sjukdom, så är det som är verkligt avgörande är vad man utsätter sig för i miljön, alltså vilka typer av livsmedel som man får i sig. Och vilka typer av infektioner man drar på sig under livet. Och det finns ju också många protein som kan utlösa autoimmun sjukdom. Och där blir ju maghälsan avgörande, för det är där i maghälsan så avgörs ju interaktionen mellan protein. Både som är kanske mikrobiologiska protein från bakterier och virus. Men också matprotein, hur de kan interagera med immunförsvaret. Och det är därför läckande tarm är så viktigt.
Mm.
Och vi vet att läckande tarm förekommer vid hypotyreos, MS, psoriasis, Crohns, celiaki, typ 1-diabetes, hepatit, autoimmun hepatit alltså, SLE, ankyloserande spondylit, Behçet syndrom och så vidare och så vidare.
Mm.
Och de här hypotesen då, det är att artfrämmande protein, eller kanske främmande protein som liknar kroppsegna proteiner, kan fungera som en triggerfaktor om de får möjlighet att interagera med immunförsvaret som ligger runt tarmarna i magen.
Och exempel på protein, alltså till exempel är gluten.
Glutenproteinet
är ju typ ett protein, och även kasein som finns i mjölk, mjölkprotein.
Ja.
Så det är två. Så att när vi pratar protein, man pratar ju ofta så, ah, men det är bra att äta mycket protein. Det är ju inte protein i kött som brukar vara det som är, och fisk och sådär, som brukar vara det som
nej, det är de evolutionärt nya proteiner som immunförsvaret inte har interagerat med under mer än bara några tusen år, verkar vara problematiska.
Mm.
Och så de neolitiska, eller jordbruksproteinen om man säger, här verkar vara mer problematiska. Men vi kanske ska återgå till själva den här genomgången av forskningsmaterialet.
Mm. Absolut, nu är det en överblick då.
Ja, jag tänkte vi skulle börja titta lite på en överblick av de forskningsstudier som finns på inflammatorisk tarmsjukdom, till exempel Crohns, ulcerös kolit. Där har framförallt fyra olika kategorier av kostupplägg använts i flera olika kliniska studier. Det är låg FODMAP-kost, specific carbohydrate diet, autoimmun protokoll och paleokost har då använts. Framförallt så är de två förstnämnda, alltså låg FODMAP-kost och specific carbohydrate diet. Vad är det då för någonting? Jo, den specifika kolhydratkosten då, den utvecklades av Sidney Haas, som var barnläkare på 20-talet. Och den utvecklades för att utgöra en behandling vid celiaki från början. Men den populariserades senare av Elaine Gottschall, som skrev en bok som heter Breaking the Vicious Cycle, efter att hennes dotter hade då förbättrats från inflammatorisk tarmsjukdom genom att använda specific carbohydrate diet. Och den har använts i flera studier. Svenska studier ett par också, som vi ska gå igenom i ett annat avsnitt. Låg FODMAP-kosten då, den utvecklades vid Monash-universitetet i Melbourne i Australien. Och den utvecklades då av två läkare, Susan Shepherd och Peter Gibson. Och introducerades i en vetenskaplig artikel 2005- Så den är då ett svar på behovet av ett effektivt program för IBS och inflammatorisk tarmsjukdom. Så vad är då gemensamt för de här? Jo, låg FODMAP-kosten fokuserar på att magen har en nedsatt förmåga att hantera vissa kolhydrater. Det bedömer vi som en funktionell nedsättning som har med inflammationen som uppstår där. Så i praktiken så är ju låg FODMAP-kosten en paleoliknande kost. Man tar bort processad mat, man tar bort saker som till exempel spannmål som har mycket fruktaner. Man tar bort också vissa frukter och lök. Men i huvudsak så är det i praktiken en paleokost plus mejeriprodukter. Alltså en light-variant av paleo. Och specific carbohydrate diet då? Vad är det för någonting i praktiken? Jo, det är också en light-variant av paleo i praktiken. För vad tar man bort? Jo, det är i princip om man tar bort processad mat. Man tar bort de flesta mejeriprodukter. Man försvårar eller användandet av mejeriprodukter för man tillåter bara hårdost och yoghurt som var fermenterad i viss tid och så vidare. Så alla de kostupplägg som används framgångsrikt, för många av de här kostuppläggen har använts framgångsrikt i kliniska studier och kan då minska symptomen av inflammatorisk tarmsjukdom. Och de gemensamma dragen är ju mindre processad mat, mindre spannmål, mindre mejeriprodukter. Och i kanske förklaringsmodellen skiljer sig i vad man fokuserar på. Specific carbohydrate diet fokuserar jättemycket på mikrobiomet, som visserligen är jätteintressant.
Mm.
Men att jag tror att deras förklaringsmodell till varför kosten fungerar behöver breddas.
Mm. Och, men de studierna du inte nämnde nu är ju att det finns ju en rad studier på autoimmunt protokoll också.
Ja, och paleo.
Ja, precis. Men för jag tänker så här, det som autoimmunt protokoll gör, har fokus på är ju också allergen. Liksom lite mer fokus på allergen och inte bara på mikrobiomet.
Nej.
Men alltså, både AIP och paleo är ju i praktiken en låg FODMAP-kost i och med att mejeriprodukter tas bort, gluten, spannmålen och alla spannmålen tas bort, sötningsmedel.
Ja.
Det är väldigt mycket som... Ja, du beskrev ju det överlappet, men man pratar ju inte om AIP som en låg FODMAP-kost, men den är ju begränsad i FODMAPs.
Ja, men om man kollar på var FODMAPs kommer ifrån så är det ju spannmål och mejeriprodukter de största källorna.
Mm.
Det är inte så många
och vi har ju ett steg också i vår metodik, både i autoimmun handbok och i vår kurs, AIP Masterclass, där man jobbar med att utvärdera de första veckorna med AIP och ser om man vill begränsa FODMAPs ännu mer. Så vi har ju det tänket med.
Ja, den är
det
inte kan bra för vissa, startpunkt.
För vissa vara ett viktigt område, men inte för alla.
Nej, ja, precis. Vi tycker väl inte att FODMAP-begränsning är den bästa startpunkten, men det kan definitivt vara någonting att fortsätta med.
Mm.
Men,
och ha något av ögonen på.
Ja.
Om man känner lite magproblem i början och sådär.
Mm. Om man går vidare då till Hashimoto's. För det finns... När det gäller alla de stora autoimmuna sjukdomarna så finns det en lång rad studier. Det här är superspännande.
Mm.
Men det är som att man på något sätt betraktar alla som helt skilda tillstånd. Så man har inte tagit något grundläggande grepp. Men man har ofta landat i liknande utmynnande. Att det finns tydliga paralleller mellan de olika kostuppläggen. För vid då Hashimoto's, då har man sett en väldigt nära koppling med celiaki. Alltså glutenallergi och sköldkörtel. Sjukdom, att det hänger ihop. Det har visats i en lång rad korrelationsstudier. Så finns det också forskning som visar att omkring 54% av celiaki-patienter också har hypotyreos. Så det är ett jättestort överlapp där. Och det är så stort överlapp så att till och med en antikropp som heter transglutaminas-antikropp kan användas för att diagnostisera hypotyreos då. Och det är också en av de diagnostiska kriterier som ingår i flera av studierna. Man ser hur den här celiaki-antikroppen, transglutaminas, är ju någonting som kopplat till celiaki. Och sen vet vi också att uteslutning av gluten ur kosten kan bota hypotyreos i vissa fall. Det finns till exempel en italiensk studie som visar det. Som visar att de flesta patienter som utesluter gluten helt under ett år uppvisar en fullständig normalisering av subklinisk hypotyreos då. Men då finns det en lång rad studier på det här. Och det är väldigt mycket studier med begränsning av antingen gluten, alltså glutenfri kost, det finns väldigt många sådana. Och sen finns det också några studier med laktosfri kost. Och sen finns det autoimmunt protokoll. Och sen så finns det lågkolhydratkost då, som i praktiken blir en ketogen variant av paleo.
Fast den är rätt väldigt lik AIP, den kosten, ja, den italienska studien.
Det blir ju det i praktiken eftersom de begränsade vissa makronäringsämnen som till exempel kolhydrater i den studien. Mm. Och då blir det ju att då slutar patienter äta potatis också.
Mm.
Så då slutar de med alla spannmålen.
Ja, och potatisväxter då menar du?
Ja, för att ja, det begränsade ju inte det rent formellt. Nej. Men i praktiken blir det ju så.
Mm.
Så vad är gemensamt? Jo, att eliminering av vanliga allergen, återigen, att eliminera gluten och laktos. När man försvårar användandet av mejeriprodukter genom att införa låglaktos, alltså att du måste äta låglaktoskost, då får man människor att äta betydligt mindre mejeriprodukter. Så det även i det här fallet så verkar det som att eliminering av vanliga allergen. Även de här, även AIP då, som verkar mycket för att minska inflammation, verkar ha väldigt god effekt. Och att det finns en stor skillnad i hur individer reagerar. Mm. Det är väldigt tydligt här också. Mm. Att vissa reagerar starkare än andra på just de här. Och det kan jag tycka är intressant, för att det är inte alla som har känslighet mot gluten eller mejeriprodukter eller båda två. I vissa fall så är överkänsligheterna kopplade till helt andra livsmedel. Mm. Och då ser man en otrolig framgång för just de individerna. Mm. Och det är också något som glöms bort många gånger. Att även om det rör sig om samma diagnos, så kan individuella skillnader i överkänsligheter skilja sig så stort så att en patient får nytta av ett helt annat kostupplägg än en annan.
Trots det är därför vi tycker diagnos. Att man ska skjuta lite bredare än att bara ta bort gluten, så att säga. Exakt. För att det finns många som inte bara blir hjälpta av det. Så att,
ja, det är ett väldigt stort fokus på gluten när det gäller hypotyreos, för att man har sett det här sambandet. Men i och med att man saknar en grundläggande förståelse för varför gluten är problematiskt, så har man inte förstått att man kan nå mycket större effekt genom att utesluta flera neolitiska livsmedel, som där gluten är ju bara en liten del, det är bara vetekorn och råg. Mm. Men det finns ju andra spannmål som också kan vara problematiska, och det finns antigen som till exempel mjölkprotein som också kan vara. Så att det är bättre att ta ett bredare grepp från början och sen smalna av, istället för att börja dutta på det där sättet. Ska vi gå vidare till reumatism?
Ja, det gör vi.
Vi får vara lite snabbare här, tror jag.
Ja, det här är överblick bara.
Här har det också gjorts massor med kliniska studier. Och återigen, man tar ett nytt grepp. Man tänker att nu börjar vi på ny kula. Vi ska inte titta på andra autoimmuna sjukdomar. Så man testar mycket så här, fiskolja till exempel och D-vitamin. Och där har man sett förbättrade symptom på båda dem.
Mm.
Men där är inte vi jätteintresserade av att veta i detalj. Utan vi är mer inne på elimineringskostuppläggen. För att fiskolja och D-vitamin, ja, att det är gynnsamt för immunförsvaret. Det finns ju studier som är bredare, inte bara på reumatism där. Men,
nej, men vad menar du? Det är såklart att vi tycker att det är en bra idé.
Jo, men vi kommer att prata mer om de studierna också. Men det är framförallt, tycker jag, elimineringskostuppläggen.
Mm.
För att fiskolja, även om det är mera symptomlindring. D-vitamin är jätteviktigt, men vi har inte fokuserat på det i den här genomgången.
Nej.
Men det finns tydliga mönster när det gäller forskningen på reumatism och kostupplägg. Till exempel att fasta fungerar effektivt för att eliminera symptom då. Och återigen, borttagande av vissa typer av livsmedel. Lågallergenkost har testats framgångsrikt i många kliniska studier. Och där utesluts ju också, vad utesluts vid lågallergenkost? Vad kan det vara för livsmedel som ingår i en högallergenkost?
Kanske gluten, mejeri,
soja,
ägg, soja,
jordnötter.
Ja, det är ju de
i huvudsak jordbruksprodukter som är högallergena. Dessutom, uteslutande mejeriprodukter har visat sig framgångsrikt i någon, och att man har använt de här elimineringskostuppläggen som eliminerar spannmål och mejeriprodukter. Sen har man också en studie på barn med specific carbohydrate diet som vi ska gå igenom i ett annat avsnitt. Men det gemensamma är precis som vid de övriga autoimmuna sjukdomarna. Alltså att utesluta vissa typer av problematiska protein och utesluta neolitiska livsmedel.
Mm.
Och även här har man sett väldigt stor skillnad i hur individer reagerar. Och att, ja, vi ska gå igenom det mer i detalj. Men det finns en lång rad kliniska studier.
Men det är kanske ändå lite roligt att säga att det har gjorts en pilotstudie i alla fall i Uppsala kring barn och reumatism.
Ja, men precis.
Där de använder den där specific carbohydrate diet. Och de har väl kommit med någon typ av första rapport kring vissa minskad morgonstillhet typ.
Ja, minskad smärta, förbättrad fysisk funktion, minskade inflammatoriska markörer och så vidare.
Mm.
Jättefin.
Men det är en pilotstudie.
Vi ska gå igenom den i det avsnittet. Men sammanfattningsvis så understryker väl dels det här med individanpassning av de här kostinterventionerna.
Mm.
Och att kost är effektivt för att minska symptomen helt enkelt. Så med det så går vi vidare då till MS, kan vi prata lite kort om. Mm. Där finns det också AIP-liknande kostupplägg som tillämpats. Och där är det åter som man börjar på ny kula en läkare som heter Terry Walls som har då tagit AIP-kostupplägget och kallat det för Walls-protokollet. Vilket försvårar lite att det här med byggandet av en grund för kostupplägg som ska användas vid behandling av autoimmuna sjukdomar. Det blir problematiskt när man hela tiden byter namn på saker.
Mm.
Att byta, för ur mitt perspektiv så är det också namnbyte att kalla en sak för specific carbohydrate diet eller låg FODMAP-kost eller i viss mån också liksom alla de här låga lienkost. Alltså man glömmer bort att nämna att alla de här kostuppläggen har det finns ett evolutionärt mönster i hur de utformas. Man tar bort samma saker varje gång.
Mm, och så finliret skiljer sig. Walls har ju lite specifika råd när det gäller hur mycket grönsaker man ska äta. Man ska äta ganska mycket grönsaker och sådär.
Ja.
Specifika grupper av grönsaker. Och hon har sådana tydliga riktlinjer i protokollet.
Ja, precis. Mm. Vi ska inte ta upp det nu.
Nej.
Men det finns också studier på typ 1-diabetes och det finns en lång rad studier på eksem och psoriasis.
Mm.
Så där tyckte jag var lite intressant, för där är ju också otroligt viktigt med individanpassning, verkar det som. För där har man gjort många studier på barn som visar att vissa blir ju helt symptomfria på elimineringskostupplägg. De har testat väldigt många typer av elimineringskost, både generell elimineringskost och specifik. Det finns här 5 livsmedels elimineringskost, det finns karnivorkostupplägg till och med.
Mm.
Och flera studier på karnivorkost som vi ska gå igenom i ett eget avsnitt då. Men att elimineringskost är effektivt, otroligt effektivt, men att det är problematiskt kanske när det gäller barn, för att det har varit ganska låg följsamhet i de här restriktiva kostuppläggen. Det har också funnits problem framförallt när barnen blir äldre, när de ska gå i skolan och så vidare. Det är praktiskt problematiskt. Men det råder ingen tvekan om att de här elimineringskostuppläggen, där man tar bort samma sak som vi har pratat om, tas bort. Och det gemensamma dragen är att det fungerar otroligt bra, men att det finns utmaningar med följsamheten till dieten då. Att det ger både minskade symptom, förbättrad livskvalitet och förbättrad hälsa på flera olika sätt. Så jag kommer gå igenom ett 10-tal sådana studier. Men att det är återigen samma sak som återkommer i och det här kommer inte bli någon överraskning när vi går igenom studier som har visat sig framgångsrika för olika typer av autoimmuna sjukdom. Så finns det samma drag, alltså att samma livsmedel bidrar till minskade symptom, men det finns ändå den här oviljan bland läkare och tillämpa elimineringskostupplägg. Framförallt, det är ganska förståeligt kan jag tycka när det gäller barnet, som det inskränker livet för dem, och det är svårt med följsamhet, framförallt när det gäller barn i skolålder. Mm. Men när det gäller små barn så har man olika typer av karnivorkostupplägg där man tar bort i princip alla allergen och uppnått förbättringar hos alla barn.
Mm.
I princip, och det är svårare när barnen blir lite äldre, men att tillämpa det för vuxna borde inte vara så. Där borde man i alla fall tillgängliggöra informationen så att människor kan göra ett eget val och göra vad de vill med den. Mm. Alltså att få in människor på att testa elimineringskost om de vill göra det.
Precis.
För det kan ju, för vissa individer kan det ju vara ganska blygsamma inskränkningar kan ge dem otrolig symptomlindring. För det vet jag att vissa personer, de reagerar bara på enskilda, alltså de kan återintressera det mesta.
Mm.
Men kanske bara fortsätta utesluta pasta och bröd. Det sänker inte livskvaliteten. Nej. Att bara utesluta pasta och bröd. Man kan leva utan pizza och pasta. Det går jättebra.
Kan man
ha ett jättebra liv utan det.
Nej, men jag tänkte så här, det är viktigt att säga det att när vi pratar om elimineringskost så är det ju kostupplägg som tar bort livsmedel och sen lägger tillbaka och återintroducerar. Det är ju så de fungerar. För att man ska prova vad man kan äta och inte. Så att man ska kunna bredda kosten. Och så är det ju på alla de här uppläggen väl.
Ja, och vissa går ju kanske för långt i många fall. Att man kanske, det finns ju en sån här six food elimination diet där man tar bort typ allt utom 6 eller 15 olika livsmedel.
Mm.
Och där har man i vissa fall utslutit fel saker, ut mitt perspektiv, baserat på vår erfarenhet.
Mm.
Bara för att man kanske inte helt har, man har kanske utgått ifrån pricktest i många gånger. Mm. Alltså att man sätter så här hud, och det är inte alltid, det i de flesta fall så korresponderar inte det mot överkänsligheten när man äter någonting.
Mm.
Och så då blir det bristfälligt på det sättet.
Mm.
Och i andra fall så var det någon turkisk studie där man lät försökspersonerna äta rågbröd varje dag.
Ja.
För att det är en del av den turkiska kost. så de åt rågbröd och höll på med elimineringskost. Det var en hypotyreosstudie om jag inte minns fel eller något sånt där. Men gemensamma drag för de kostupplägg som tycks fungera vid autoimmun sjukdom eller kronisk sjukdom, det är att de går mot en evolutionsriktig kost, alltså att de begränsar processad mat, de begränsar spannmål, de begränsar gluten, mejeriprodukter, soja och så vidare. Och istället så fokuserar de på mer hela livsmedel. Och sammanfattningsvis kan man väl säga att men det är inte bara AIP som har en effekt där. Det finns en lång rad studier som visar att till exempel glutenfri vegankost kan ha en viss effekt vid hypotyreos. Vi kommer gå igenom den studien. Bara äta nyttigare mat kan vara bra om man har reumatism. Alltså att till och med medelhavskost visar sig. Mm. Det är också att gå från mer processade livsmedel till att gå med ett mer hela tillagade livsmedel. Det finns medelhavskoststudier också.
Mm.
Specific carbohydrate diet. Det är ju en lättare variant att följa. Det är ju kanske, jag vet inte om det är smart, men det är ju som en light-variant av paleo som är lite slarvig.
Ja, fast den har ju en lång lista så det blir inte så himla enkelt för att det känns ganska specifikt.
Ja, jag tror att den skulle kunna göras betydligt effektivare.
Mm.
Men att den naturligtvis har visat sig fungera och ge bättre symptom. Man kan förenkla den och förbättra den, tror jag.
Mm.
FODMAPs är också en sån där. Den kontrolleras ju mycket av Monash universitetet som har en app som de tjänar pengar på som ska hjälpa människor eftersom man har lite höllt i dunkel och uppdaterar vilka livsmedel som är godkända och vilka som inte är godkända. Så det är svårt att hitta detaljerade matlistor och de är inte logiska heller för de följer inte födoämnesgrupperna riktigt.
Mm.
Och så finns det en massa gråzoner och så vidare som gör att det blir
svårt. Men vi har ju, jag ska bara säga det, att i Autoimmun handbok har vi en kod i röd tabell. Och där har vi ju listat om det är hög, låg eller medelhög nivå på FODMAPs.
Så då slipper man köpa den appen?
Nej, man slipper. Man köper bara våran bok.
Ja.
Och sen vill jag säga om födoämnesöverkänsligheter också. Att du nämner det, liksom, vi pratar ju mycket om födoämnesöverkänsligheter där.
Mm.
Och om man vill förstå lite mer hur det hänger ihop med immunförsvaret och sådär. Och de här olika typerna av överkänsligheter så kan man läsa kapitel 4.
Ja, ja för det är
platt
ju
som en platt.
Jätteviktigt.
Mm.
Att det är tydligt när man får en överblick av forskningen att individuella förvärvade överkänsligheter är helt avgörande att hitta för att nå så stort resultat som möjligt.
Mm.
Och det är ganska många av de här studierna visar på stora individuella skillnader. Alltså i att vissa individer de får verkligen ut en komplett symptomeliminering.
Mm.
För att man råkar träffa rätt när det gäller överkänsligheterna.
Mm.
Och då finns det flera olika kostupplägg som kan leda till det. Men ja, vi ska gå igenom, det kommer bli tydligare när vi går igenom studierna en för en, vilka studier som visar det.
Mm.
Men det tydliga för mig är väl att det behövs en metod.
Mm.
Det behövs en metod för att hitta fram till de personliga överkänsligheter som man har. För det är då man hittar nyckeln till till framgång och också hitta den flexibilitet som kan bidra till en hög livskvalitet på lång sikt och som gör att det här blir lätt att följa, så lätt som möjligt. Mm. Så därför så behöver man metodiken som vi beskriver i Autoimmun handbok, en väg fram till det som vi tycker är den.
Mm. Och den som vi också har i AIP Masterclass.
Och den ligger helt i linje med alla de kliniska studier som finns. Alltså det är en elimineringskost som eliminerar de viktigaste födoämnesantigen som triggar de här symptomen. Så det är ingen slump kanske. Och, och det är väl ett bra betyg till ett evolutionsriktigt kostupplägg där man har den grundsynen som evolutionen kan ge. Kan man hamna ganska rätt från början.
Precis. Men också väldigt intressant, jag tänker att alla de här olika kostuppläggen, de ger ju olika pusselbitar. Mm. Alltså som att man har olika hypoteser som man går in i, vad det byggs utifrån. Och att man kan egentligen ha alla dem, för det kan vara olika aspekter som är viktiga för olika personer. För vissa är fibrerna jätteviktiga.
Ja.
För andra är vissa allergen som mejeri jätteviktigt.
Ja.
Och så det som liksom den metodik vi beskriver att en handbok handlar om att du ska hitta vad är det som är viktigt för dig.
Ja.
Att individanpassa kosten.
Ja.
Och det är inte samma lösning som alla landar i till slut. Det är det som är det huvudpoängen.
Nej,
sen
precis.
Kan man börja från olika håll. Alltså man kan ju börja med en karnivorkost, bara ta bort allt som inte är kött och sen återintroducera, men det är ju jättesvårt.
Ja.
Ja, eller så väljer man att ta bort bara fibrer från början. Eller, alltså, hur ska man börja liksom? Det är ju det som är frågan.
Ja, precis.
Och då är det här en väg
jag tror
som
att,
vi försöker beskriva.
Ja, men det finns verkligen en poäng med att börja med ett kostupplägg som är både medvetet om allergen och fiberfaktorer. Alltså mikrobiologisk påverkan.
Mm.
Och sen så kan man genom att tar man det bara stegvis så har vi alla de här stegen med i boken. Mm. Alltså FODMAP är ju med där som steg till exempel.
Mm.
Men att, ja.
Och också vissa kosttillskott.
Exakt.
För att jobba med tarmfloran.
Mm. Ja, men vi
avrundar
här. Så det finns otroligt mycket forskning på sambanden mellan autoimmun sjukdom och kost helt enkelt, även om det idag finns ganska lite forskning på just autoimmun protokoll. Men det är ju lätt att kritisera de studierna, men när man väver in hela det vetenskapliga materialet så blir det ju tydligt att AIP tar in de gemensamma faktorerna en otroligt bra utgångspunkt oavsett vilken autoimmun sjukdom man har. Och det är därför vi berättar mer om det i detaljboken. Sen finns det också några avsnitt man kan lyssna på om man vill ha mer. Ja, vi kommer väl referera till dem längre fram, men också. Vi har ju gjort lite om AIP på sköldkörtelsjukdom i avsnitt 42 och ulcerös kolit, en klinisk studie, i avsnitt 59. Men att nu kommer vi göra mer djuplodande av hela kostintervention.
Som inte bara AIP utan de här andra olika kostuppläggen. Det ska bli superspännande.
Ja. Yeah. All right.
Så blir det en rad podcastavsnitt.
Mm.
Ja, bra.
Vi hörs sen.
Ja, hej. Hejdå.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmun protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet, som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.